This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alla poddlyssnare. Och så roligt att det är så många som lyssnar på vår podd. Och fler blir vi ju. Vår podd heter ju Jag är modig. Och vi samtalar med olika modiga kvinnor som har vågat göra en förändring i sitt liv. Idag träffar vi författaren Ann Liljeroth som har skrivit 4 romaner. Ann skriver om människor som inte syns men som gör skillnad. Om livsval. Och när saker och ting inte är riktigt som de ser ut att vara. Om kärlek på alla möjliga plan. 2013 så kom hennes debutroman Bara människor. Och för bara några veckor sedan så kom den 4:e romanen Jag kan aldrig sluta gråta. Varmt välkommen Ann.
Tack så mycket Pia.
Så kul att ha dig här.
Roligt att få vara här.
Och det är ju fantastiska recensioner som du har fått på den här boken Jag kan aldrig sluta gråta.
Jag är jätteglad för att folk har visar uppskattning och blir berörda och skriver om den och pratar om den. Det är jätteroligt.
Mm. Och vi ska ju prata om den här lite längre fram i vårt samtal. För att du kallar ju dina historier för berättelser som skaver och berör. Kan du utveckla det lite grann?
Jag tror att vi vill bli berörda. Jag tror att vi utvecklas av att få komma åt och känna lite grann när vi ger oss in i en fiktiv historia som mina berättelser är. Jag tror att det, vi mår bra av det. Gråta lite och komma åt vårt inre lite.
För du säger också att du vill ha underhållande historier men som bjuder också till eftertanke och lite reflektion.
Förhoppningen är att man kanske ska lära sig någonting av mina berättelser. Att man får någonting att prata med andra om. Att det finns lite diskussionsmaterial i dem. Så att, ja, jag hoppas att de fungerar som lite pinnar på brasan i vissa fall. Så.
Ja, det kan jag säga att din senaste bok. Ja. Men det kommer vi prata om sen. Först vill jag fråga dig, vad är mod för dig?
Ja, du förberedde mig på den frågan och jag har faktiskt funderat ganska mycket på det. Mod förändras ju över tid och med ens ålder på något sätt. Jag är inte en speciellt modig människa. Jag är inte speciellt äventyrlig eller så. Så mod för mig är att våga doppa tån i kallt vatten men också våga stanna där. För jag tror att saker och ting tar lite tid och då måste man våga ha uthållighet när man vill prova på någonting nytt. Så att det där med att stå i det där kalla vattnet en stund, det är mod för mig.
Och man kan ju aldrig jämföra sig med någon annan heller.
Nej, och det var det jag kände när jag läste frågan och du skickat med. Nej, jag är inte en speciellt modig människa. Men när jag väl vill prova någonting, då stoppar jag tån och så stannar jag kvar där ett tag. För att se, är det här verkligen någonting för mig? Är det någonting som jag kan tänka sig vilja göra eller prova. Så. Mm.
Men vad har du för rädslor då?
De har också förändrats över tid, måste jag säga. Jag kanske inte är så jätterädd idag. Såna här saker som att det ska hända mig eller min familj, någonting naturligtvis. Eller för att människor inte ska uppskatta vad jag gör. När jag ändå försöker lägga manken till och göra någonting, så vill man ju gärna få lite uppmärksamhet eller få lite cred för det på något sätt. Det är jag lite rädd för så. Men annars har jag inga större rädslor så. Ormar. Men, ja.
Men jag tänker det som du sa, det här man vill få cred, det vill väl alla ha. Men jag tänker att det kanske har minskat lite idag än vad det var i början på 2000-talet.
Ja. Och dessutom så brukar jag alltid klappa mig själv på axeln och säga, ja, nej, men du är för gammal för det nu. Mm. Så det är lite skönt att ha liksom några år på nacken, för då kan man känna att nej, det betyder inte så mycket. Så att nej, jag är inte jätterädd för det.
Samtidigt så vill man naturligtvis ha lite cred.
Ja.
Men du, vad är framgång då?
Framgång för mig är när det känns gott inuti. När jag känner att wow, jag har gjort någonting bra. Eller jag har gjort nytta. Eller jag har varit till hjälp. Eller vad häftigt att jag kunde följa min inre kompass. Och det lyckades. Det är framgång för mig.
Mm, det var framgångsrik för dig. Ja.
Ja.
Och jag kan tänka mig att det svaret hade jag inte fått om vi hade mötts 1995 eller 97.
Sannolikt inte.
Det blev någonting helt annat.
Ja.
Ja, för att det är ju en lång resa och du har ju gjort också en stor förändring i ditt liv. Och innan dess så jobbade ju du inom kommunikationsbranschen i många, många år.
Mm, det gjorde jag. Både på köparsidan och på säljsidan. På byrå och på i privata näringslivet. Ja.
Mm. Men efter då det här så, den här förändringen som kom då, det när du jobbade som kommunikationschef, var ju då på ett stort företag, så hamnade du i en utmattningsfas och var ju sjukskriven en längre tid. Och sen, om jag förstått det hela rätt, så ungefär 16 år sedan då, så bestämde du för att, nej, du gick ju inte tillbaka till kommunikationsbranschen, men däremot så bestämde du för att följa din passion som var att skriva.
Ja, jag visste nog inte det då. Jag valde att inte gå tillbaka till min arbetsgivare, eftersom det var en väldigt kaotisk arbetsplats att vara på. Jag gick faktiskt inte ens innanför dörren där igen. Och det är jag glad för att jag slapp. Och sen så fortsatte jag jobba med kommunikationsfrågor under många år som egenföretagare.
Innan du började skriva alltså?
Innan jag började skriva. Men jag kände att det var någonting som skavde. Jag kände att det här har jag gjort i så många år. Jag vill göra någonting som är mer för mig själv. Så att, som jag kan bli lite glad av liksom. Jag provade faktiskt många olika saker. Jag gick på och lärde mig måla. Provade akvarellmålning och silversmide och på med yoga och andra träningsformer och lite såna här saker. Men så var det en kompis som sa, nej men du har du provat skriva, gå en skrivarkurs. Och så hoppade jag på det och gick ju en kväll varannan vecka, så det var inte många timmar jag la på det. Men det var någonting som attraherade mig, och så blev jag nyfiken och det blev lite mer, jag gick lite oftare. Sen började jag läsa litteraturvetenskap på universitetet, för jag kände att jag vill gräva ner mig i det här. Jag hade hittat någonting som jag tyckte var intressant. Och någonstans där föddes idén till min första roman. Som sen blev min debut 2013 då.
Jag tänker, det här med att komma in i en utmattningsfas. Eller få en utmattningssyndrom. Det tar ju oftast tid innan man väl, ja, kanske omgivningen som påtalar, innan man själv inser att man är där. Hur lång tid tog det för dig innan du, eller det kanske är svårt att säga.
Det är jättesvårt att säga. Jag bytte dessutom jobb flera gånger inom väldigt kort tid där, innan jag blev sjukskriven. Så att jag tror att det påverkade mig också, att det var väldigt, jag hann aldrig komma in i någonting förrän det nytt kom, och så var det nya krav och nya förutsättningar och stressigt och så. Så jag vet inte hur lång tid jag hade hållit på och varit jättestressad. Men sen var jag sjukskriven i 10 månader innan jag kände att jag orkade börja göra någonting igen. Så att säga. Så att det tar tid. Det tar jättelång tid.
Och det påverkar ju också många, inte bara en själv utan familjen och nära och anhöriga och även vänner.
Ja, det här är ju en sjukdom som inte syns på utsidan. Precis som jag försöker beskriva i boken också. Så att det är klart att utan bandage och gips och sånt så vet ju inte de anhöriga eller nära vänner, kollegor egentligen hur det står till. Och det går ju inte att förklara när man är sjuk. Man kan inte sätta ord på det. För det är, det är en sån röra där inne i huvudet. Mm. Det är helt omöjligt att förklara. Jag hade inte klarat det. Det tog mig 16 år att försöka formulera vad det var som egentligen hände där på insidan av mig. Så jag har ju använt mycket av mig själv naturligtvis.
För det ska vi ju säga att den här boken är ju inte en självbiografi. Utan Nej. Det är en roman är
det va? Det är en roman i allra högsta grad. Så den är... Fiktig. Men det är klart att jag hade aldrig kunnat skriva den om jag inte hade lånat mitt inre känsloliv. Hur det kändes. Mm. Så det har jag lånat ut till huvudpersonen som jag kallar för Josefin. Då. Mm.
Mm. Just nu så befinner vi oss tydligen, och mycket, eller många hamnar i den här utmattningsfasen. Och vad jag förstår nu så är det ju framförallt inom sjukvården som många blir utbrända. Även läkare då. Mm.
Jag tror offentlig sektor överhuvudtaget. Mm. Skola, vård, omsorg. Där man har försökt effektivisera det. Digitaliseringen slår igenom. Där man så kortar processerna. Det ska gå fort att möta. Och du ska sköta din egen administration. Och sånt där. Nu får vi resultatet av det. Människor orkar inte riktigt hela vägen. Liksom.
Det är ju ett tufft klimat. Mm. Och jag tänker tidigare så sa man... vet jag att det var vi högpresterande som hamnade. Men riktigt så är det ju inte idag.
Mm. Nej, det sa man runt 2000 där. Det är mycket. Då pratar man om, idag pratar forskarna om olika epidemier. Och den som var runt 2000, det var den andra epidemin av utmattning. Och nu är vi inne i den tredje, som är ännu större än tidigare. Och då var det framförallt de duktiga flickorna på den tiden som skulle balansera hem... och småbarn kanske och karriärer och sånt där som inte orkade. Mm.
Det här är ju som sagt, jag tycker jag, en viktig bok som är både kanske för oss som har varit lite i det. Man får en igenkänning och jag kan tänka mig att det måste också ha varit från början svårt att skriva. För att det kom så mycket känslor upp, eller?
Ja, samtidigt som det var väldigt skönt att få skriva av sig det. På något sätt. För jag har fått tillfälle att göra avslut på väldigt mycket saker också. När jag liksom kommer underfund med vad det egentligen var som hände. Och hur det egentligen kändes. Och vilka reaktioner som poppade upp. Det har nog mer varit skönt. Det har inte varit så jobbigt att skriva det. Skönt att göra avslut.
Mm.
Och få dela med sig av... vilket jag tror, och jag hoppas att många kan dra nytta av på något sätt. Känna lite tröst i att man är inte galen om man känner så här. Utan det är helt normalt. När man är så här sjuk och så utmattad så är det så här hjärnan fungerar på något sätt.
Ja, och det är ju säkert också väldigt jobbigt för de nära anhöriga. För man vet inte hur man ska hantera situationen. Eller rätt sagt hur man ska kunna hjälpa till. Och det tycker jag blir väldigt tydligt i den här boken. I första delen så beskriver du i ena kapitlet vad det är på arbetsplatsen som har hänt. Och sen då i det stadiet hon befinner sig i. Så man kan ju hela tiden förstå vad det är som har utlöst det här. Vilket det tycker jag... Vad hade du för tankar när du började skriva den här? När du ville?
Ja, för det första så hade jag bestämt mig för att jag aldrig skulle skriva om utmattning när jag började skriva. För jag vill inte själv förknippas med utmattning. Jag var ganska trött på att prata om utmattning och utbrändhet och alltihopa. Men sen så hade jag väl en låg dag och bloggade lite kort om just de här känslorna som poppar upp. Och det blogginlägget fick någon sån här viral spridning. Så det bara svischade runt i sociala medier. Och jag fick en massa meddelanden från människor som sa tack för att du kan sätta ord på och så vidare. Vilket ju var väldigt rörande. Och så ringer Expressen och frågar om jag kan skriva en debattartikel på temat att arbeta sig sjuk. Vilket jag gjorde, och det hände samma sak där. Det bara swish sa det, så delades den tusentals gånger. Och då kände jag att det kanske finns någonting här ändå som jag skulle kunna sätta ord på. Och så provade jag att skriva och visade för en god vän, en skrivarkompis, vars man har varit utbränd. Och hon läste det där och sa att jag klarar nästan inte att läsa det här. Det här är så starkt. Du måste skriva den här boken. Så Så att hon satte lite eld i rumpan på mig, så att då bestämde jag mig för att prova. Och sen har det ju gått ett antal varv, jag har skrivit om och jag har fått råd och så vidare. Men ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
För att andra delen sen i boken då, då är det ju nutid när hon befinner sig i det här och vad som händer då också. Dels mellan henne och hennes man och kontakter med muminläkaren och psykologen och alltihopa.
Ja. Ja, det är det här med relationer runt omkring. Jag har försökt att skildra hur svårt det är att, för människor runt omkring Josefin och bemöter henne också. För de vet ju verkligen inte vad som pågår inom Josefin. Och hon kan inte sätta ord på det.
Nej, för hon är ju bara ledsen och gråter.
Ja. Mm. Så att även om de frågar och vill veta, så hon kan inte svara. Hon kan inte hjälpa dem heller att hjälpa henne. Mm. Så det blir någon slags momentum där på något sätt.
Och sen försöker hon ju ändå vara en bra mamma. För hon har ju 2 mindre killar.
Mm.
Och jag tycker det finns en så otroligt fin... Det, några, det finns många fina delar, men en här när hon är med en av sönerna som ska spela hockey. Och hon försöker ju ställa upp och gå och handla med tröjorna, men det, allting är ju väldigt jobbigt och de ser ju att hon gråter väldigt mycket. Och så säger hennes lilla son, jag vet inte riktigt hur gammal han är, 9-10 år
ja,
kanske
eller
någonting
sådär,
va? Mm. Ja, men sen så här, om jag är rädd för något, då blir jag ledsen och gråter. Som när jag började spela hockey, kommer du ihåg? Då höll jag mig i sargen hela tiden. Men när jag släppte, då var det inte så farligt. Och nu tycker jag det är så kul. Mm. När han bara släpper sargen så grejar han ju faktiskt det här. Och den här glädjen då att våga.
Mm. Och jag tror också att det här är också vad jag har försökt gestalta. Att även hennes barn, de ser ju att hon är väldigt ledsen. Och de försöker trösta på olika sätt. De har ju sina sätt att försöka hjälpa sin mamma. Precis som hennes man har sitt sätt och hennes vänner har sitt och kollegorna har sitt sätt. Doktorn har sitt sätt och terapeuten har sitt sätt. Så att alla försöker på olika sätt. Och de kan inte fråga för de får inget svar. Hon vet ju inte själv.
Nej, och det är väl det tror jag som man kan uppleva som närstående. Att den här maktlösheten, att man vill så gärna hjälpa men man förstår inte hur man ska kunna hjälpa. Och den som befinner sig i den här sjukdomen blir ju också väldigt frustrerad för man kan inte sätta ord på vad det egentligen är. Utan den här ledsamheten bara kommer över... Ja, liksom,
och jag tror att Josefin tänker ofta det att hon både vill ha hjälp och inte vill ha hjälp. Hon vill ha människor runt omkring sig. Hon vill inte ha människor runt omkring. Hon vet inte.
Mm.
Det är det som är... Hjärncellen är ju totalt ur balans. Hon vet inte. Så att, det är jättesvårt det där.
Och det var ju någon episod när hon i början, när det är en av hennes väninnor som... Eller om det är en kollega som hon springer på stan. Och så säger hon, men vi kan väl ta en kaffe? Och så tar de där, jag egentligen skulle jag göra någonting annat. Men jag tar mig tid.
I det där fallet trycks in i en situation som man måste hantera här plötsligt som hon inte har tänkt sig. Hon har inte planerat för att ta en fika. Det kan tyckas att det är väl en liten skitsak att gå och ta en kaffe med någon. Men i hennes värld så är inte det en skitsak.
Nej.
För hon har inte planerat för det. Så att hon har inte haft den här ställtiden. Så här plötsligt så befinner hon sig i en situation som inte hennes hjärna riktigt har tänkt sig. Och då får hon panikångest helt enkelt.
Mm. Jag tänker, du har ju nu haft kontakt med flera som har haft eller kanske befinner sig fortfarande i den här sjukdomen. Känner du att det fortfarande är lite skuldbelagt, att man inte helst vill tala om det, och att det känns väldigt skönt när någon annan gör det så kan man identifiera sig, men att man har själv svårt att berätta om det för att det känns lite som ett nederlag i alla fall, att inte orka?
Eller ja, tyvärr så är det så. Det är fortfarande så att det är den som drabbas av det som egentligen får ta hela lasset. Alltså, om det är arbetsrelaterat, vilket det oftast är, så är det ju så att det inte är arbetsgivaren som förändrar någonting eller gör speciellt mycket, utan det är ju den här stackars människan som drabbas av utmattningen, som får gå hem, som blir sjukskriven och som får ta hand om alla kontakter med Försäkringskassan och läkare. Alltså det är ju inte... Du blir försatt i en situation som du egentligen inte är förtjänt av. Utan du har ju bara för att göra ditt bästa.
Mm.
Och därför är det så väldigt skamfullt. För du har ju misslyckats med att göra ditt bästa. Så det är någon slags... Ja, det är väldigt skamfullt. Det upplever jag fortfarande. Mm. Väldigt mycket så.
Och sen är väl att man själv så gärna vill... Det känns ju skönt då när någon annan gör det, för då kan man i alla fall känna, ja, men så där har jag också gjort det, men man behöver inte riktigt verbalisera det själv så tydligt.
Nej, och så bara få den här igenkänningen som gör att jag är inte ensam. Det är så här det är. Och för man känner sig väldigt, väldigt ensam när man drabbas av det.
Vet du hur många män det är ungefär? För det är väl färre, det kanske är fler, men det är ju färre som det är uttalat eller som
känner till. Nej, det är en dominant kvinno. Problematik, absolut. Det är ju män naturligtvis också som drabbas. Jag kommer inte ihåg siffrorna just nu. Men 80-20 kanske, något sånt där.
Mm.
Men det är betydligt fler kvinnor än män.
Mm. Jag hörde ju då på din bokrelease så hade ju du överläkare, psykiatriker.
Mm, en psykiatrik överläkare. Var överläkare på Ersta psykiatriska klinik.
Just
tidigare.
Det. Mm. Och han sa ju att en del, han har ju hållit på med det här i hjälp patienter i många, många år.
Mm.
Och han sa ju att en del patienter som drabbades av det här för 20 år sedan har fortfarande svårt att vistas i miljöer där det är höga ljud och så vidare. Man blir påverkad, man får ett stresspåslag.
Mm. Och det är ju för att man kan ju konstatera idag att det finns ganska stor risk för hjärnskador helt enkelt. Och de här hjärnskadorna gör ju... Det är två saker som händer i hjärnan, har jag lärt mig av Alexander Wilczek, som han heter, och den här psykiatriken. Det ena är att hjärnbalken blir tunnare, vilket gör att korttidsminnet blir sämre. Och det andra är att amygdalan växer, blir lite större. Och i amygdalan sitter vårt känslocenter. Och vi blir helt enkelt känsligare för saker och ting.
Och det är det som gör då också att det är lätt att bara gråta mycket då.
Ja,
så
Så att man har lättare till sitt känsloregister. Och ja, då blir vissa saker jobbigare helt enkelt. Ja.
Och jag tänker just att, för man, jag menar, har man haft det i så pass många år, om vi säger 15-20 år, när man, alltså man verkligen känner av det, svårt att komma vidare, så klart det måste ju också vara en stress att man inte riktigt kommer ur det helt.
Och jag tror att det, alltså, eftersom man nu konstaterar att det är risk för hjärnskador, så får man börja leva på ett annat sätt. Mm. Man får nog acceptera och hitta andra former för hur man fungerar och lever istället för att försöka komma tillbaka till det som var innan. Det kanske inte är det som är det optimala.
Nej, och det är väl det som också är ett mod. Att våga bryta. Där tänker jag, som du då bestämde dig för, att göra någonting annat och testa dig fram med silversmid och måla. Och samtidigt så är det i yoga. Samtidigt så är det ju någonting som, där man inte har den här stressen. Utan där man försöker mer hitta sitt inre och ett lugn.
Mm. Och lägger du där också till då att det är så otroligt många människor som faktiskt inte är engagerade i sina jobb idag. Jag hörde någon siffra att man hade gjort en undersökning att det är bara 15% av människor idag som med tydlighet säger att man är engagerad i sitt jobb. Och så är det de som är kanske mer eller mindre likgiltiga. Och så finns det en stor andel som inte trivs på jobbet helt enkelt. Det är klart att då gör man inget bra jobb.
Nej.
Då måste ju resultaten bli därefter också. Så att, och stress är naturligtvis en jättestor anledning till att många känner så här.
Mm. Den här boken tycker jag är ju som sagt var en angelägen bok för alla och framförallt också kanske chefer som kanske kan få en insikt i hur det kan vara och hur de kanske kan bidra till att det inte blir så illa. Mm. Vad säger du?
Ja, absolut. När min förläggare läste det här manuset första gången så hörde hon av sig till mig och sa att du, jag har inte varit utbränd och jag kanske inte känner jättemånga. Men jag måste säga, jag har aldrig riktigt förstått vad det innebär. Men nu fattar jag, sa hon. Och då kände jag bara, yes, då har jag lyckats med någonting. Mm. För det tror jag är jätteviktigt att kunna förmedla. Jag vill förmedla det till alla. Så att man får en större förståelse för vad det innebär. Och förhoppningsvis också att fler kan börja jobba på förändring. Så att vi slipper, att människor slipper utsättas för det här. För det är... det är fruktansvärt att bli utmattad. Och när man sitter med så mycket skuld och skam som vi pratade om. Så är det inte så lätt att förändra. Man orkar ju inte det heller. Det är ju inte den som har drabbats som kan driva förändring. Utan det måste någon annan göra. Så att jag hoppas verkligen att den här kan lära några människor också. Chefer.
Det är därför jag tror att den är så bra också. Eller som jag tycker att den är så bra är ju att det är en roman. Så den är ju väldigt lätt att ta till sig. Och också att den inte är kanske skriven utav en psykiatriker eller någon läkare. Det blir lite tyngre då, va?
Ja, och det vill jag inte göra. Det är absolut ingen handbok eller självhjälpsbok. Eller det finns inte tips, ett råd, inget pekfinger, ingen checklista, ingenting sånt. Utan det här handlar bara om förståelse och tröst för den som känner igen sig. Och förhoppningsvis lite lärdomar också i den. Så att, nej, absolut ingenting.
Och det är det som är jättebra. Du, jag vet, i boken så skriver du också att du tackar alla dina vänner. Du har ju ett stort, alltså många vänner och ett stort nätverk också.
Mm.
Så jag tänker, vad betyder relationer för dig?
Ja, det är jätteviktigt med relationer. Alltså jag är en stort fan av sociala medier. Jag tycker det är jätteroligt att se vad folk gör och tar vägen. Och jag tycker det är underbart att ha många som jag känner så. Sen har man ju några lite närmare vänner så där, som man kanske delar lite mer med på något sätt. Men jag älskar och jag tycker det är jätteroligt att nätverka och hålla igång sitt.
Har du några bra tips för de som kanske tycker det är svårt att nätverka?
Var generös. Gå in i nätverkandet med den ambitionen att jag ska dela med mig av det jag har. För på något sätt så du får tillbaka jättemycket mer. Du får tillbaka något extremt mycket då, känner jag. Och det är så roligt att se människor mötas som inte hade en aning om att de kunde göra saker tillsammans eller få hjälp av varandra. För att jag har bara sagt, lyft luren, ring henne, hälsa från mig, vad kul, och ni två borde ses. Eller, jag tycker det är jätteroligt, jag älskar sånt.
Och det är precis som du säger, att man kan ge varandra tips och hälsa från mig och ta en kaffe. Det behöver ju inte vara svårare än så. Man kanske inte behöver ta just en lunch, för då kanske känns väldigt jobbigt. Så här. Men en kaffe har de flesta. Och jag tror att de flesta blir ju väldigt glada om man blir uppringd av någon.
Mm.
Att vilja dela med sig.
Ja, eller om man behöver fråga någonting. Jag har ju väldigt många, eller jag känner väldigt många andra skrivande människor nu. Och det är alltid någon fråga som dyker upp. Hur ska jag ta reda på det här? Ja, men jag kanske, du kan skicka ett mejl till henne eller honom så kan du fråga. Och alla svarar ju jättesnällt och tycker det är roligt. Så att, nej, jag är jätteglad för mitt nätverk.
Mm. Var hämtar du energi och...
Ja, energi hämtar jag vänner och mina skrivarkompisar som är guldvärda i jobbsammanhang och så. Men sen så tycker jag om att vara själv ibland. Jag tycker det är helt underbart att bara få vara själv och rå mig själv. Så att jag inte har, jag behöver inga krav på att jag ska göra det eller göra, utan bara några dagar. Resa bort själv, sätta mig och skriva någonstans. Det är mumma för mig. Underbart.
Men hur, jag tänker att det var väl kanske inte riktigt vad du hade innan du förändrade det. Eller liksom bytte yrke kan man väl säga. Ändrade yrkesval. Eller hur var det då?
Nej, alltså jag flyttade för ett år sedan ungefär. Och då hittade jag mina gamla almanackor som jag hade när jag fortfarande jobbade. var anställd då. Och när man tittar i dem, då blir jag nästan förskräckt. För det var ju möten, om inte för varje halvtimme, alltså varje timme så var det någonting nytt. Och många kvällar var fyllda och alltså, vilket schema. Ja, det skulle jag inte orka idag. Nej.
Tycker du att du har fått mer kvalitet?
Absolut. Jag styr min egen tid, jag bestämmer själv. Det är jätteskött.
Så det innebär att du känner att du är chef över ditt liv nu,
kan jag säga? Absolut. Mm. Absolut. Min man säger att det är han som är det, men nej. Det är han inte.
Över ditt liv. Ja, nej, men det tror jag att du... Men tränar du någonting då?
Ja, jag tränar rätt mycket faktiskt.
Vad tränar du?
Jag går på gym, yoga, springer lite grann ibland. Väldigt mycket långa promenader. Jag har fördelen att bo in i stan, jag går överallt. Jag älskar det.
Det är sån här vardagsmotion just att gå mycket, det gör jag också.
Perfekt, bra skor bara så kan man knalla. Mm. Lite skönt.
Och kosten då? Tänker du på vad du äter?
Ja, det gör jag faktiskt. Mer och mer. Mina barn sa till mig häromdagen så här: tänk vilken skillnad det har blivit. Jag kommer ihåg när vi var små. Då fick vi äta såna här Billys pancakes och sånt där. Och jag bara kände det vred sig i magen. Fick ni? Så här, ja, men det hände faktiskt något när du blev sjuk, mamma. Kommer ihåg det? Då fick vi lite annan mat. Så ja. Det var väl det där med tiden. Att det liksom inte fanns tid. Det skulle gå fort allting.
Ja, men precis, har man också stora krav på sig själv och också utifrån jobb och samtidigt så har man det hem och familj, så är det ju svårt att få tid att räcka
ja, det,
till.
Ja, det fanns inget utrymme för att tänka mat på det sättet. Det blev Billys pannpizza till.
Ja.
Nej, jag är ganska intresserad av vad jag äter.
Så att egentligen så är det så här att det blev ett väldigt högt pris som du fick betala. Men samtidigt så, om man nu ska säga något positivt, så har det ju kommit någonting gott utav det här i... liksom i en stor del av i förändringen i ditt liv.
Ja, alltså hade du frågat mig vad jag kände och vad tyckte när jag precis råkade ut för det här för 16 år sedan då, så hade jag ju varit förtvivlad. För allt jag ville då var att det skulle vara som vanligt. Och det är klart att man är vansinnigt rädd när man inte vet hur framtiden kommer att se ut. Och man känner sig osäker och ja, har ingen aning. Men med tiden över tiden och det nya som har släppts in så känner jag att jag är jätteglad att jag, för det liv jag har idag.
Jag tänkte, har du några råd till dem som känner att nickar inkännande att det här, ja jag befinner mig här eller jag håller på att gå in i den här utbrändheten eller jag är på väg ur eller är det någonting som du känner att du skulle vilja ge?
Ja, alltså vi pratade ju om det här med mod tidigare och jag tror att det är viktigt att kanske vara lite modig i de där situationerna. För om man inte mår bra så betyder det att det inte fungerar riktigt det man är i just nu. Och då måste man ju förändra någonting. För att bara fortsätta på samma sätt är ju faktiskt ingen bra lösning på problemet utan man måste förändra något. Och då kanske det är bra att doppa den här tån i kallt vatten ett tag. Och så våga stå kvar lite grann och ändra på någonting. För att, att bara avvakta och vänta på att man ska krascha helt. Nej, det är inget bra. Det är bättre att börja göra små förändringar.
När man känner sig av att man är i den här eller på väg in i. Är det då man på en gång ska försöka ta kontakt med någon terapeut eller någonting sånt?
Ja, det behöver inte vara en terapeut, men jag tycker att man, om man kan sätta ord på det och vara ärlig mot sig själv och tala om att det här är inte okej, jag mår inte bra. Jag vet inte vad jag ska göra, men det kan ju vara, man kan ju vara en bra man eller kvinna som man lever med eller man kan ha en god vän som man kan prata med. Man kanske har en väldigt bra chef eller kollega. Alltså bara sätt ord på det, för det blir så mycket tydligare för en själv också när man sätter ord på det. Och så sätter man också lite press på sig själv genom att berätta för andra att så här känner jag. Och då... Då finns det en förväntan på att okej, men om du nu är medveten om att det här är inte bra, vad gör du då? Så. Jag tror det är bra kanske att sätta den här yttre pressen också lite grann.
Men då kanske man ska göra det i ett ganska tidigt stadium så man inte har kommit för långt in.
Ja, alltså vissa säger ju, i mitt fall, jag hade nog inte lyssnat. Eller jag lyssnade inte, utan jag var tvungen att ner på botten. Och vissa kanske måste det.
Jag tror att det är rätt vanligt faktiskt att det
blir tyvärr.
Att det är så. Ja. Mm.
Tyvärr.
Mm. Jag är väldigt glad för att du har möjlighet att komma hit och vi fick samtala om det här otroligt viktiga ämne. Och som sagt, boken Jag kan aldrig sluta gråta, Den är ju, rekommenderar varm till alla, gör jag. Och om man vill nå dig på sociala medier, var finns du då?
Jag finns på Facebook och på Instagram och på Twitter.
Mm. Och du heter på Instagram, heter du?
Anne Liljeroth, med TH på slutet.
Och Facebook?
Anne Liljeroth.
Samma.
Så enkelt. Jag heter det jag heter.
Ja. För jag vet att du är aktiv, så att det är jätteintressant.
Jag gillar sociala medier, jag tycker det är kul.
Ja, härligt. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit.
Tack för att jag fick komma, Pia.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.